Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en okammal strid om sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Vi ska till att ta vår sista diskussion här under den nästa timmen på Stridens hopp. Ja, vi har faktiskt kommit fram till sista program i serien. Sista gången då såg vi på hur att striden får ett slut. Och idag ska vi se på perspektivet av den här striden som vi har varit i. Det är lite större perspektiv som hjälper oss till att fokusera igen och se vad det egentligen är det hela handlar om. Innan det ska vi bara ta en liten sammanfattning från sista veckan.
Ja, vi såg från Bibeln då den avslutningen som beskrivs där, främst i Uppenbarelseboken kapitel 20. Med Jesus återkomst och uppståndelsen hos de rättfärdiga. Om hur under 1000 år de rättfärdiga räddade kommer vara i himlen. Och hur de orättfärdiga kommer ligga i graven, döda, icke-existerande. Men det fanns, som Jesus sa, en till uppståndelse. Då de orättfärdiga uppstår efter de 1000 åren. Där synd, ondska, lidande och problem ska göra slut på en gång för alla. I det som Bibeln ibland kallar helvetets eld som brinner på jorden. Men det fantastiska löftet därifrån är att en ny himmel, en ny jord ska skapas där rättfärdigheten bor. Där alla som vill vara tillsammans med Gud är inbjudna att ta del i en evighet, en värld tillsammans med vår skapare. Han som vill vårt bästa och som har visat på så starka sätt att han älskar oss och älskar sin skapelse framför allt och främst genom offret som han gjorde i sin son Jesus Kristus. Där han gav sitt liv för dig och mig. Du och jag förtjänar inte det liv Gud vill ge oss. Men han var villig att ge det till oss på grund av en sak. Hans kärlek till oss. Där såg vi avslutningen förra programmet om hur den här stora konflikten mellan gott och ont tar sitt slut i att en dag försvinner, utrotas ondska och lidande för evigt.
Och det är ju det hoppet som vi alla ihop ser fram emot. Och som har varit hoppet bakom alla som vi har sett på ned genom historien. En fantastisk resa genom tiden, den kristna tidsalder som vi har varit med på. Och hoppas också att du har fått något helt otroligt och helt speciellt ut av den tiden som vi har spenderat tillsammans här. Och sett på hurdan att sanningen har varit under angrepp. Och hurdan att hoppet har hållit människor levande ned genom tiden. Om vi går lite grann tillbaka i början av vår programserie, då tittade vi lite grann på en rad frågor som vi tog upp från det här kortet som vi sände ut och som liksom startade serien. Och vi ställde bland annat frågan om finns det verkligen en absolut sanning och i så fall hur kan vi hitta den. Vad är det för svar som vi sitter med idag när vi har sett på historien genom tiden då?
Ja, men vi börjar rent med resonemang helt enkelt. Så har vi alla människor någon typ av förståelse för att det finns rätt och fel. Det finns moral. Det finns sanning. Det helt enkelt, det finns en verklighet. Vi existerar. Saker och ting runt omkring oss är verkliga. Så de flesta håller med om att det finns faktiskt sanning. Det finns en verklighet. Det finns rätt och fel. Sen när vi kommer in i historien och tittar på det här så ser man hur det i religion har uttryckt sig. I att den ultimata, om vi nu pratar om en yttersta sanning, det vill säga eller en absolut sanning. Det vill säga någonting som är sant oavsett vem du är, oavsett vart du befinner dig, oavsett om du är här i Skandinavien eller på andra sidan jordkloten, eller för den delen på månen, eller vart du än är i universum. Finns det så att man kan säga det är absolut sant att vi inte ska tortera varandra till döds? Är det en moralisk moraliskt absolut? Nej. Och de flesta av oss tycker också där, ja, det finns moraliskt rätt och fel. Och i historien så har vi sett den här kampen. Vad är sant? Och den kampen mellan gott och ont där det yttersta har varit en sökande efter att förstå vem egentligen Gud är. Vårt ursprung. Vår tillvaro. hur vi lever och vart vi är på väg i framtiden. Bibeln lyfter ju fram ett alternativ till sanning. Det bibliska religionen är väldigt, väldigt tydlig. Jesus säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Så pratar man om biblisk religion och alla andra religioner, så är det tydligt där att det finns möjlighet att säga så här är det. Det finns en sanning. Mm. Exempelvis, Gud existerar. Jag tror det är sant. Eller till exempel, Gud är god. Man kan säga en sån sak. Att religion eller kristna eller de som studerar Bibeln kan ibland tyckas göra saker och ting mystiskt. Det vill säga luddigt. Och säga nej, Gud är så stor. Så vi kan inte säga någonting definitivt eller absolut om honom. Det blir ett problem om man läser Bibeln själv. Faktum är att om jag uttrycker mig så. Om jag säger så här att Gud är mystisk. Han är så stor. Så vi kan inte säga att någon är absolut sant. Vad jag säger med det uttalandet är faktiskt en absolut sanning. Vad jag själv gör är att jag menar att det här är absolut sant. Och det är att inget är absolut sant. Så oavsett vem vi är, oavsett hur vi resonerar, så finns den verkligheten alltid och ständigt där. Oavsett om vi försöker ignorera den och trycka bort den, så finns det en verklighet där vi ser att det finns gott och ont. Och vi är själva som individer indragna ständigt varje dag i en konflikt mellan de här makterna som vi ser också gett sig uttryck på den politiska arenan, religiösa arenan, rakt igenom historien. Bibeln menar, Gud säger, Jesus säger, helga dem i sanningen. Mm. Ditt ord är sanning. Och vi ser hur människor med sitt eget liv på spel har lyft upp Guds ord, Bibeln, som varande sann. Nej. Som varande det rättesnöre och förklaringen på vem Gud är. I definitiv mening. Det vill säga, härifrån kan vi få sanning som säger vem Gud är. Verkligen. Mm. Och det är inte så att jag får en bild och Kenneth en annan bild. Utan läser man Bibeln så finns det saker där jag kan plocka ut och säga. Till exempel det fakta att Gud är god. Mm. Gud är kärlek.
Och där det är en stor fråga där i förståelsen av sanning. Och det vi upplever omkring oss är ju skillnaden mellan preferens och övertygelse. Mm. Jag kan ha en preferens för en viss färg på min skjorta. Jag tycker den här färgen gillar jag, den passar mig bäst. Det är en preferens jag har. Jag kan ha en preferens för en viss mat. Jag kan till och med ha en preferens för vissa principer som jag säger att jag har principer i mitt liv som jag brukar öppna dörren för någon annan eller jag gör olika saker. Men sen är det som är en övertygelse som är mycket, mycket starkare och vad är en övertygelse är något som du går inte på kompromiss med. Vad jag kan gå på kompromiss med färgen i min skjorta och säga okej, okay, jag tar en annan färg på en annan dag för att någon annan tycker bättre om det eller jag är på någon event där den passar in eller, och då säger man okej, okay, jag gillar den inte men jag tar det på. Och man kan på många olika sätt, och det är sånt vi jobbar ofta i livet, vi har preferenser men sen kommer vi överens, vi hittar liksom gemensam nämnare. Men när det kommer till livets sanning eller meningen i livet, då är frågan ju som vi har sett i historien att då är det ju gång på gång människor som står upp och säger det här är en övertygelse för mig. Mm. Det här är en sanning som betyder något för mig som jag är så övertygad om att det här går jag inte på kompromiss med. Mm. Och jag är villig att göra vad som helst för att stå för det här. Jag är till och med villig till att lämna livet, men ändra mig gör jag inte. Mm. Och då är du inne i något som är mycket starkare, något helt annat än bara preferenser. Och också något var vi inte bara kan säga, men låt oss prata och låt oss se om vi inte kan hitta någon gemensam nämnare som vi kan komma överens om att så här gör vi. Det gör du inte när du pratar om en övertygelse, för då lägger det något externt som dikterar till dig. Precis. Det här är rätt eller fel.
Och där kommer det också in den följdfrågan eller följdtanken, just det att hur mycket jag vill att göra egentligen, för det jag är övertygad om. Och också ännu viktigare, spelar det någon roll vad min övertygelse är? Spelar det någon roll vad jag tror?
Mm.
Där vi lätt kan se i vår värld idag, vad ska man säga, extremer och uttryck för min övertygelse och min tro som faktiskt inte behöver vara sanna båda två.
Mm.
Vi ställde en fråga i början här i serien. Är jag villig att dö för sanningen eller döda för sanningen?
Mm.
Vissa i vår värld går ut och säger jag kan göra allt för sanningen, allt för min övertygelse. Mm. Och de går ut och kanske till och med tar liv på grund av sin tro, på grund av sin syn på vem Gud är och vad sanning är.
Om inte någon annan tycker precis likadant, då man vill säga okej, men då är det bättre att du inte lever än att du måste säga dig det som jag gör.
Precis. Och där lyfter ju Bibeln fram ett fantastiskt exempel i personen Jesus och hans liv. Hur han levde, hur han, när det handlar om att vara villig att göra allt för sin övertygelse, sin tro, sin relation med Gud, sanningen. Så är det inom en ram utav vad den övertygelsen handlar om. Och inte att jag är villig att göra allt i bemärkelsen att mörda andra som inte håller med mig. Jesus kom inte, som Bibeln beskriver, han kom inte för att kasta ut romarna, för att med våld börja bråka, börja slåss och så vidare, för att folk inte höll med honom och inte accepterade honom.
Mm.
Men han var villig att göra allt inom den tro och den sanning som Bibeln presenterar.
Och
det slutar med att han, som den största martyren, gav sitt liv för sanningen.
Och det ser vi ju ner genom historien också, att hans efterföljare, Jesu efterföljare, i det att de har stått upp för sanningen genom de mörka medelålder, reformatorerna och längre fram. Att när de ibland blir kallt till att stå upp till och med livet som insats. Det var ju inte militanta människor som var ute och var militanta överför andra med att genomföra det de trodde på. Det var utmjuka människor som levde i deras samhälle omkring dem, hade ett bra samspel, som var känt för att vara ärliga och uppriktiga medborgare i det samhälle var de var, och var att deras exempel igen och igen blev sett till som något som hade gynnat samhället omkring och led andra människor till att komma upp på ett högre moralsnivå.
Ja.
Och det är ju en jätteskillnad också till det du säger ibland med att man kan se på extrema rörelser eller självbedragna personer i motsättning till sanna martyrer som vi har sett på i historien.
Just det.
Jag menar ju att det är en god grund till att tro på Bibeln och ha denna tillit till Bibeln. Den har blivit prövd till det ytterste i flera tusen år, och människor har prövd att tillintetgöra den, bränna den upp. Man har straffat de som har läst den. Man har gjort allt som har stått i mänsklig och djävulsk makt för att ödelägga denna Bibeln. Men den har bestått, och den har bestått sin pröve. För Bibeln, själv om den är skriven för 2000 år sedan och för det, så är det helt uppenbart att den berättar om ting som är högst mirakulös. För den snackar om ting som ska ske i framtiden med den största självföljlighet. Och när vi checkar vad som har skett i ettertid, så ser vi att det stämmer väldigt gott överens med det som står där. För exempel när Jesus i den berömda profetien i Matteus 24 snackar om vad som ska ske för han kommer tillbaka, så snackar han om krig och den slags. Det ska komma krig, det ska komma hungersnöd, det ska komma jordskjälv och allt detta. Men bland annat så nämner han krig, massa krig. När han sa detta, så var det romerska rike i en tillstånd som kalltes Pax Romana. Och i en period på 200 år så var det inte någon särlig krig i det romerska rike. Det var nog lite här och lite där, men romerriket fick lov till att växa. Och närmast övervinnlig blev det. Och Jesus, när han sa detta, att det ska vara massa krig för det andra kommer, ja, så var det emot det som egentligen man kunde se på den tiden. Men han fick rätt. Bara ett exempel. Ett annat exempel är att han ville inte komma tillbaka för Bibeln är spredd till alla människor i denna världen. Og vi vet jo hvordan Bibelen har blitt oversatt til alle verdens språk, og vi vet hvordan dette nå går ut gjennom satellitt og i trykte bøker og overalt.
Ja.
Så nå er vi ved det punktet at Bibelen er spredt til hele verden. Det er bare noen få ting som gjenstår faktisk talt, så er hele denne boken blitt oppfylt.
Precis.
Ja.
Og samtidig er det jo sånn at når vi sitter ned og ser på samhället omkring oss, på verden omkring oss, det är den del som jag är en del av, min egen vardag och begivenheter som händer i mitt liv. Då är det ju gång på gång att vi kommer i situationer där vi ställer oss själv frågan, varför? Varför händer det här? Vad ligger det bakom? Och var att vi liksom kommer till kort med att försöka förstå saker som är obegripliga. Och det är många som ställer sig själv frågor ibland fram och tillbaka om varför gör Gud inte det ena eller varför gör han det annat om det nu existerar en god Gud. Och där är frågan ju som vi har sett på här lite för att förstå det här. Då är det ju att vi försökt att lyfta fram, om man ska säga, det som ligger bakom om den fysiska konflikt som vi ser här på jorden. Det där ligger bakom när någon person bränns på bålet som en martyr eller något annat tragiskt som händer, naturkatastrofer, vi ställer frågor. Vad är det som ligger bakom i universet? Vad är det som ligger i den striden? Och där har vi väl en illustration här som vi har pratat lite om, men som vi också försökt här dra upp igen lite mer om den konflikt som ligger bakom det hela, bakom striden i universum, och försöka göra någon form för kronologi här på att förklara det här. Pröva hjälpa oss lite, Kenneth, på den första delen här. Vad är det som Bibeln beskriver i universums start som leder upp till den konflikt som vi finner oss i idag?
Det var i långt, långt tillbaka i begynnelsen så var nog må vi anta Gud alene i universet. Jeg vet ikke noen annen måte å forklare det på. Han har jo alltid eksistert.
Precis.
Ja. Så på et tidspunkt så skapte Gud sin første levende, intelligente skapning som kunne ta sine egne valg og alt dette. Og denne skapningen ble kalt Lucifer. Og det er veldig vesentlig for å forstå kjernen i denne konflikten. Lucifer, det var han det startet med. Han ble skapt som en fullkommen skapning, og faktisk talt fra de første tider i kirkehistorien, så erkjente kirkefedrene og teologen opp gjennom tidene at Satan må ha blitt skapt fullkomment først. Så dette opprøret hans, denne synden, det kom inn på et senere stadie.
Så med andre ord, det var altså, Bibelen gir klart uttrykk for at det fanns ett univers i harmoni, i fred och glädje och kärlek på något tidspunkt.
Ja.
Var man kan säga att det bara fanns en aktör, den gode guden. Ja. Men sen hände det något som brakte en av de här skapningarna upp i bildet som en annan aktör, en motpol till Gud.
Ja, och så blev ju alla i tillägg till Lucifer, så blev ju de andra änglarna skapta också då. Och så skapte Gud detta universum sitt med bebodda planeter och allt detta. Så det är begynnelsen på det. Och Bibeln berättar oss att Satan, Lucifer som han hette en gång, han fick stolta tankar hos sig själv och han började att missunna Jesus. Och han började att lägga till ett uppror emot Guds fullkomna regeringsform. Och Gud som respekterar sina skapningars fri vilja, han lot Satan få lov till att blomstra och gå sin väg, slik att Satan kunde demonstrera sin farliga utveckling för det bebodde univers.
Och det finner vi alltså bland annat i Gamla testamentet, profetiska skrifter, var att vi finner den här beskrivningen av Lucifer som blir Satan.
Ja, det är ju tre skriftsteder som tar upp dessa tingene speciellt. Det är Ezekiel 28, Jesajas 14 och Johannes uppenbarelse kapitel 12.
Riktigt. Och sen finner vi Nya testamentet då, var vi har uppenbarelseboken som också beskriver den här striden i himlen. som sen går vidare.
Ja, det var det sista Kenneth nämnde, Uppenbarelseboken kapitel 12 där, som är en av de kärntexter som beskriver ett av Bibelns centrala teman, nämligen det att Gud är kärlek. Och Gud har skapat alla varelser med avsikten att leva i en kärleksrelation med honom. Men det kräver den nödvändiga, men också farliga egenskapen att vi kan välja själva. För det är det som är sann kärlek, att jag väljer att älska med möjligheten att inte göra det valet. Mm. Och tyvärr var det det som gjordes. Och Gud visste mycket väl om att hans skapelse skulle kunna välja bort honom. Därför lades en plan, som Bibeln beskriver det, om hur planen av evangeliet, av frälsningen för mänskligheten lades från begynnelsen, vid jordens grundvallar. Yeah. Lammet som är slaktat från sen evigheten. Den planen fanns där, och i vår kronologi så finns det där också i beskrivningen av att när Gud börjar planera för människans skapelse så har han också förstås det i tanken att om människan faller så har jag en plan att rädda dem. Mm. Jag vill visa min kärlek på det absolut perfekta sätt som jag kan visa. Det kommer ta tid, men det här är min plan.
Det vill ju också vara oansvarlig av en Gud som känner framtiden och skapa ett potentiellt monster och inte ha någon plan för att
just det.
Få komma ut av detta.
Visst. Och mycket riktigt så sker det som Gud förutsett och vet vad som ska ske. En strid uppstod i himlen, säger Bibeln. Satan drar med sig en stor skara, en stor del av himmelens änglar i det här upproret mot Gud. Och så småningom så skapas då jorden dit Satan och hans änglar, som då blir demoner eller onda andar, kastas till jorden, som Bibeln beskriver det. Och här fortsätter då striden i det att mänskligheten blir indragen då Adam och Eva väljer att tro på ormen, som är Satan då, istället för på Gud. Där står den här förtroendekrisen mellan Gud och Satan. Gud har tydligt sagt någonting, och här kommer vi tillbaka till det som gått igenom historien, tillbaka till det som handlar om sanning igen. Vem litar jag på? Gud har sagt något tydligt, han har sagt ät inte av den här frukten. Okay. Men då är Satans plan att göra allt som Gud har sagt tydligt, mystiskt. Och Satan säger, har du verkligen sagt? Yeah. Han försöker få den här typen av luddiga religioner att förvränga Guds ord och sätta mänsklig auktoritet, eller hans egen auktoritet och visdom, över Gud. Redan där börjar hela den konflikten av Satans list som vi ser genom historien sen utspela sig.
Ja, av och till så kan det nästan virka som att Gud är lite på defensiven, att det där är satt igång något som man har mistat kontrollen över. Men faktiskt talat, det som är sant ifölge Bibeln, det är ju det att han brukar i sin visdom denna anledningen till att rensa hela universet för synd för all framtid.
Och det är ju det som är så speciellt med Bibeln. Bibeln lyfter just fram den bild av Gud som säger att Gud är en Gud som respekterar vår fria vilja, som vill att vi ska tänka, som vill att vi ska förstå varför han gör som han gör, och framförallt vem han är. Guds karaktär, Guds kärlek. Gud vill inte att vi ska följa honom av rädsla eller att vi inte har något annat val och på något sätt så följa Gud och tro på honom. Nej, Gud vill att vi ska följa honom för den han är. Att vi ser Guds karaktär, och på grund av det väljer jag själv att följa honom, för han har visat sin sån kärlek till mig som hans barn.
Och det är det titeln kommer in som ofta, att Gud förväntar och ge tiden möjlighet till att vi ser och förstår det som händer. Och det är det ofta vi ser i våra egna mänskliga erfarenheter också, att ibland så får vi helt enkelt att vi kan se något snabbare än folk omkring oss, men vi kan inte agera, för om vi agerar för snabbt kommer de andra inte förstå varför vi agerar, och då kommer de att anklaga och säga nej, det var inte rättvist, det var inte rätt, för de hade inte sett det vi såg. Och det är det Gud är i den situationen, och han måste ibland låta saker köra ett tag för att folk se vad det är där verkligen händer.
Och så är det ju väldigt fascinerande att man har ett helt universum som kikar på. Det är blivit en sån teaterscen närmast, hvor kampen utgörs mellan gott och ont. Och vi är dessa brickorna som är närmast ufrivilligt skutt in i denna kampen.
Precis.
Ja.
Och där är ju Bibeln som lyfter fram Gud och vem han är och den positiva bilden av det. Där är tyvärr inte den onda sidan overksam, utan försöker göra allt för att smutskasta Gud, säga att han är en tyrann, att han, är, att han är självisk, att han vill ta bort lycka ifrån människor och så vidare. De två bilderna ser vi i världen idag. Men tack och lov så är Gud inte heller overksam i att avslöja det, för Bibeln talar massvis om den ondes verksamhet, den ondes verk. Och det är någonting som i den här serien lyfts fram utifrån Bibelns beskrivning av det.
Och den stora avslöringen, den fanns just det när Jesus gick mot Golgata. Och då blev det vitterligt för alla de som såg på detta drama. Hvor når hen de så det fra, og hvilket perspektiv vi så det fra, så de at Satan er en løgner og en drapsmann, og en livsfarlig person til å lede andre vesener, og så de den kjærlige Gud gjennom Jesus Kristus, som beviste sin fullkomne rettferdighet, sin fullkomne kjærlighet.
Ja. Og det er der som egentligen vår serie börjar, efter korset. Där Gud har uppenbarat på det allra tydligaste sätt vem han är. Mm. Hans kärlek till människorna. Gud är inte, enligt berättelsen om korset, Gud är inte en Gud som vill hålla bort saker från mänskligheten och göra oss olyckliga. Nej, Jesus visar att Gud är villig att göra allt och ge allt. Mm. Sin egen son, sitt eget liv. Gud vill ge evigheten till mig, Dan, som en enkel människa och alla andra som... Gud har skapat.
Ja.
Och där börjar då kristendomen växa fram. Efter korset. Och vår serie har då handlat om hur tyvärr så försöker Satan ta sig in och förvränga fortsatt Guds plan, Guds evangelium genom historien.
Och det är ju det som är så viktigt att vi förstår den här sammanhang. Att när vi studerar historien i den begränsade tidsperioden av den kristna historien. Mm. Och när vi ser den här strid fram och tillbaka om sanning, strid fram och tillbaka om Guds ord och vad Gud har sagt. Att vi kommer ihåg att den strid, den började i himlen. Den började långt innan när Satan gjorde uppror och sa Gud är inte rättvis. Han har en lag som inte är rättvis. Hans ord är inte sanna. Och den gick ju igen, som du sa, i sönderfallet, var att världen blev dragad in igen och ifrågasätter Guds ord. Och inte lite på att Gud visste bäst för oss.
Mm.
Och har fortsatt ned genom tiden. Och det är den strid som vi ser fortsätter hela tiden med, är Guds ord att lita på?
Ja.
Kan jag ta det som det läser? Och är det något som är viktigt för mig att följa? Eller kan jag göra mina egna regler? Mm. Kan jag välja att lyssna på någon annan istället?
Ja. Och något som jag personligen har slitit med, det är ju spörsmål om varför det är så mycket lidelse. Hur kan tillsynelatende oskyldiga människor i den tredje världen, de blir födda där och de dör efter någon få år kanske av sult, undernäring. Mm. Och folk som blir missbrukt sexuellt på det groveste. Folk som växer upp i kriminella familjer och miljö. Folk som har bara lidit och lidit i denna världen. Varför har inte Gud grepet in? Mm. Vi människor, vi har vanskligt för att förstå dessa problemställningar. Hur kunde Hiroshima-bomba finnas där? Varför denna tsunamien? Alla dessa spörsmål. Och där är det så vidunderligt att tänka på att Gud spelar med öppna kort. Att det kommer en dom som ska lägga allt fram. Och så är det så gott att veta att det är en kärlig Gud och en rättfärdig Gud.
Mm.
I våra ögon så kan ting se lite sån disproportionalt ut. Men i Guds ögon så är allt kristallklart.
Precis.
Ja.
Och om vi går igenom och tar en liten recap av den kristna historia som vi har sett på här. Hur att sanningen har varit under angrepp ned genom tiden. Då något av det första vi såg, det var ju den här, man ska säga, tidsperioden var att den kristna kyrka var i, som uppenbarelsesboken beskriver, det var i öknen, hade en ökenerfarenhet. En erfarenhet är fly bort och inte vara identifierat öppet specifikt med typ en kyrka, men var ett folk som höll sig till Guds sanning under otroliga svårigheter under en tidsperiod som Bibeln beskriver som 1260 år.
Bibeln beskriver redan på Jesu tid där att Rom kommer vara en förföljande makt. Mm. Och även innan det, 500 år innan, genom profeten Daniel som förutsäger att Rom kommer vara en förföljande makt. Bibeln säger sen också i tydliga ord att Rom kommer existera och ställa till det för Guds folk ända till Jesus återkomst, mm. Jesus andra ankomst. Och en speciell tid som Rom kommer vara verksam under är under de 1260 åren som Bibeln beskriver. Och mycket riktigt var det som hände. Mm. Rom föll på 500-talet där kring, innan 500-talet. Men ur Rom så växte en annan form av Rom fram. En kristen form av Rom, en religiös Rom mm. som blandade Roms förföljelse och vad ska man säga, förtryck av människor som tyckte olika. Mm. Och tillsammans med religion, kristendom och alla andra typer av religion. Så den romerska kyrkan växte fram och fortsatte en förföljelse av Guds folk. Av de som sa, nej jag vill följa Gud, jag vill följa mitt samvete. Vad Gud lär mig personligen ifrån hans ord. Jag vill få frälsning genom Jesus och endast Jesus. Och inte genom människors makt, styrka eller auktoritet.
Precis, och en tid var att det inte förändrar, man kallar det en mörk tid, en mörk medelålder, för det var andligt mörke överallt på det här tidspunkt av förföljelse. Men det var ett folk, och bland annat representerade så vi i ett lite folk, valdenserna som finns i norra Italien, uppe i bergen, som stod fram och levde ett enkelt liv i bergen, men som hade med sig sin tro på Bibeln. Och så fullständigt trodde på den, var med på att översätta Bibeln, skriva ut kopior i Bibeln och skicka ut missionärer runt överallt för att dela med sig av den sanning, den glädje som de hade och som upplevde en fruktansvärd förföljelse på grund av deras standpunkter för Bibeln på alla sätt.
Och en kärna i kristendomen och i de som följer, låt mig säga sanningen, Guds sanning, Jesus exempel, var att det är någonting som inte håller för sig själva och sitter här uppe i någon grotta eller någon stenhus och bara är tacksam över att de känner Gud. Utan de gick ut och berättade det här för andra. Och vi såg det rakt genom kyrkohistorien hur gång på gång har Guds folk gått ut och berättat om det hopp, om den glädje som de har i att känna Bibelns Gud.
Ja. Och det här var ju deras missionsskola, om man säger, var ungdomarna satt och lärde sig för sen att bli skickade ut. Och de här missionärerna reste ut. Och det är en intressant karta här från Europa, var vi ser de här små symbolerna här, valdensarsymbolet med ljusstakarna och stjärnorna som just representerade ljuset som de skickade ut. Att man fann spår av dem i hela Europa efteråt. De här missionärerna kom så långt omkring. Och man har ju estimerat att hälften av de ungdomar som gick ut som missionärer, de kom aldrig tillbaka igen då. De la och gav sitt liv någonstans ute i missionsfältet för det de stod för. Men det är ju från de här att vi har otroligt mycket att tacka idag fortfarande om att från alla dem blev det spred ljus ut över som senare i reformationen blev en del av ett grundlag av något av det som reformationen byggde vidare på. Ja.
Det är ju intressant att det är dessa 1260 symboliska dagarna som det är snack om här, hvor antikristen skulle få lov att regera genom middelalderen. Det var en mörk tid, säger vi. Den lyseste tiden vi har haft i denna världen var när Jesus gästade denna världen. Mm. Och då virket han, efter sin dåp, så virket han i 1260 dagar, 42 månader eller 3,5 år som vår Messias för att bygga upp evangeliet. Och så säger Johannes Åbenbaring och Daniels bok att det ska komma en antimessias, en antikrist, som också ska få 1260 dagar. Och det var en danske som sa för några år sedan, och han sa det väldigt träffande. Han sa att för varje dag Jesus fick till att bygga upp evangeliet, så fick Satan ett år till att bryta det ned. Mm. Slik att den onde inte har någon som helst unnskyldning på den sista dagen. Han kan inte säga att ja, men du gav mig inte anledningar nog till att visa min regeringsform. Satan har fått alla de möjligheter han kunde drömma om. Han har tappat slaget, och det skedde på Golgata, och det sker annan gång när Jesus kommer igen, och det vill ske tredje gång efter de tusen år.
Mm. Och det var ett av de hoppen som människor började förstå när de började studera Bibeln för sig själva. Martin Luther beskriver sin tro så här. Vill de använda våld emot mig? Och det är mycket sannolikt. För det är inte att få information som de anmodar mig att komma. Så lägger jag saken i Herrens hand. Om han inte vill rädda mig så har mitt liv ringa betydelse.
Och det var
Luthers svar på när han blev kallad att stå och försvara sin tro där i Worms.
Ja. Mm.
Och återigen samma typ av anda, trogen anda, inte militant i att han ska gå ut och kriga utan att helt enkelt tydligt och rakt lyfta fram sanningen. Okay. Och om någon vill ta mitt liv för det. Så varsågod.
Mm.
Jag har mitt hopp i Jesus och i hans evighet som han vill ge mig.
Och precis, för Gud hade hans liv i hans hand. Mm. Gud visste exakt vad han gjorde när han stod upp där och visste sin så förlåtlig, vad ska man säga, trohet till Gud. Att det var ingenting som kunde bryta ner den. Så säger Gud, det här mannen jag kan använda till att vara trogen till att översätta min bok, mitt ord. Och Gud tog, om det var Luther därifrån till fånga genom en vän, var att det var det där letade till att Luther översatte Nya Testamentet och började hela Bibeln. Och jag tror det är det troskap som Gud såg och sa, den här man kan jag lita på att han kommer till att göra bra jobb för mig. Och han gjorde det som kanske var den största bidrag som han kunde ge till reformationen, så som flera andra omkring hans tid också begynte att översätta Bibeln till folkets språk i flera olika länder.
Vi ser ju genom historien, och det går helt tillbaka till begynnelsen av det gamla testamentet. Gud väljer ut sina folk, sina representanter till att göra ting för ham.
Mm.
Han väljer ut folk som tror på Guds ord, som har tillit till Guds ord. Mm. Och hvis ikke man har tillit till Guds ord, så är det inte så väldigt mycket man kan utföra i Guds verk. Vi ser upp genom tiderna de som har ledet människomassorna till Jesus sina fötter, de som har fått lov att göra stora ting i Guds verk, det är folk som tror på Bibeln.
Ja,
tror på Bibeln, vad än det måste kosta. Och idag, hvis det är något man trenger mer, och jag tänker i mitt eget liv, så är det att tro på det som står här alltså.
Och våga ta det seriöst.
Och våga ta det seriöst, Och själv om den så kallade vetenskap måste utfordra det som står här, har vi tro till att stå emot denna flodbölgen.
Och Guds ord, Guds sanning kom också förstås hit i Sverige och i Skandinavien. Och vi har pratat om den en hel del under serien. Ett exempel från faktiskt min hemort Örebro, där jag är uppvuxen. Och den här bilden finns där vid Olav Petri kyrkan. Där står det och beskrivet det här citatet från boken som vi har följt då, som ger oss ett perspektiv på historien utifrån Bibelns beskrivning. Och där så står det, på samma sätt som den stora reformatorn Luther väckte Olaus folket genom sin iver och vältalighet, medan Laurentius i likhet med Melanchthon var lärd, betänksam och lugn. Här beskrivs bröderna Olaus och Laurentius Petri, som egentligen heter Olof och Lars Pettersson, som var några som hade studerat vid Luther och kom och kompletterade varann som bröder i förkunnelsen av Guds sanning när de lyfte upp det, precis som Luther och Melanchthon gjorde i sin beskrivning. Och Gud använde människor i en gemenskap också. Vi kom in i det där Bibeln beskriver församlingen, hur viktig den är. Inte bara att vi går ut enskilda och individer, utan att hur församlingen är organiserad av Gud, av Jesus, för att föra hans mission och hans sanning framåt.
Mm. Och sen såg vi hur den att reformationen spritte sig, som du sa, till Skandinavien, genom hela Europa. Men den här samma reformationen begynte också att få interna problem på olika sätt. Att tyvärr begynte man i flera ställen att använda, i det man begynte att få makt och position, i det man begynte att få flertall, då började man ju att använda en del av samma metoder och förtryck emot andra som såg saker annorlunda. Ja. Och det är ju det där tyvärr är något av det som vi har sett ned genom historien, och också när vi har blickat framåt i framtiden, att det som Bibeln berättar om kommer till att ske.
Yeah.
Att igen och igen, när en grupp människor får flertal majoritet och har en religiös bakgrund, då ändar det oftast upp med att man börjar förtrycka folk som ser annorlunda på det än en själv. Man ger inte samma frihet som man själv önskade när man själv var i mindretal.
Ja, det är nästan så det är en lov som är i operation. Religion plus politik är lik blod.
Ja. Mm. Ja. Och Guds folk som ville vara fria ifrån det, ifrån mänsklig auktoritet och förtryck, som sökte sig Guds ord och en personlig relation, en personlig frälsning genom Kristus direkt, de började fly ut ifrån Europa. Mm. De flydde bort härifrån och man upptäckte den nya världen som man kallade Amerika. Okay. Och dit kom nu Guds folk och började med en bra start etablera ett samhälle som bygger på kristna principer av frihet ifrån förtryckande kungar eller politisk makt och frihet ifrån också en religiös makt som säger vad du ska tycka och tänka och hur du ska bete dig, utan endast att söka sig till Gud och den samvetsfrihet att studera Bibeln själva och följa sin övertygelse utifrån vad Gud säger till oss och vill leda oss.
Riktigt. Mm. Och så gick vi ju därifrån för att titta vidare på en väckelse som just hände i Amerika i 1800-talet och hur den här religiösa väckelsen spritade sig över hela Amerika och sen vidare, men speciellt genom en person då här som William Miller.
Som gick igenom en omvändelse där han innan hade en idé av Gud som varande något som är där ute, bara satt igång allting men inte kan ha den här personliga relationen med oss, en deist. Och han säger så här, när han börjar studera Bibeln, återigen något som går igenom från Luther och alla de här reformatorerna och människorna som har kommit i kontakt med Guds ord, finner den här befrielsen och i frälsningen genom tro. Och han säger, jag såg att i Bibeln framställdes just en sådan frälsare som jag behövde. Och William Miller gick igenom en omvändelse, studerade Bibeln och blev kallad så småningom emot sin vilja att förkunna det som Gud lärt honom. Och speciellt intresserad utav när han kom till Daniels bok då, kapitel 8 och vers 14 där som William Miller bland annat är mest känd för. Där det står om de här 2300 dagarna som i Bibeln kan symbolisera 2300 år. Som är en tydlig biblisk jämförelse i vår verklighet. Han studerade det och kom fram då till den här fantastiska profetian som pekar ut Jesus som vårt lamm. Jesus och hans offer på Golgata kors från Daniel kapitel 9. Och också hur den är kopplad till den längre tidsperioden då Jesus som vår överste präst ska börja avsluta sin prästtjänst i himmelen genom att träda in i det allra heligaste för att rena det en gång för alla.
Ja, och vi såg ju lite också ärligt det på hur han att till att börja med så den här stora väckelsen som hade ett fokus på i första hand att förståelsen att Jesus kom tillbaka för att rensa jordens tempel. Och hurdan att det var en söt erfarenhet som väckte människor till en sann sökan av Bibeln och rensakelse av deras liv och förändringar som syns överallt i samhället för att man levde i det hoppet om Jesu återkomst.
Och en läxa för alla kristna också att se tillbaka till och se hur farligt kan vara att fortsätta vara fast i sin tradition. Riktigt. Och etablerade, låt mig säga, förståelse runt omkring sig istället för att söka till Bibeln och se vad som står där. Man trodde ju på den här tiden att helgedomen som skulle renas, det var jorden och det måste betyda Jesu återkomst. Sen såg man ju det fantastiska i Bibeln att Jesus uppstod från döden för att gå upp i himlen. För att där träda in i en verklig helgedom.
Ja, för man förstår ju att Bibeln pratar om ett tabernakelsystem i Gamla testamenten. Som var symbol på hela frälsningsplanen.
Just.
På allt vad det var som Jesus försökte att göra för att återskapa människan i en relation till honom. För att utrota synden och synder och lidande för alltid.
Just det.
Den sista delen, om man ska säga, rättningsplanen av den konflikt som vi har sett i universet finner vi ju avbildad i den tempeltjänste som vi ser i Gamla testamentet.
Precis, och i Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 24 och 25 där så lyfter den här hur viktigt det här är fram. Mm. Där står det så här, eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Det vill säga utan Jesus som lamm, men också enligt den här versen, utan Jesus som överste präst finns ingen frälsning för oss. Det här är ett system av sanning som började lyftas fram för Guds folk för att vända vårt fokus till han som är den enda som kan rädda, enda som kan frälsa. Inte mänskliga präster, inte mänskliga system och jordiska tempel, utan endast det himmelska planen för frälsningen, Jesus och hans uppståndelse, hans död som lamm och uppståndelse och hans tjänst som den överste prästen. Bibeln beskriver där hur Jesus en dag kommer avsluta reningen av himmelens helgedom, som beskrivs som den här domscenen där böcker öppnas. Där den Gud själv och tusentals, tiotusentals änglar i Daniel kapitel 7 där samlas i en himmelsk domscen. Böcker öppnas, register går igenom och där det fantastiska budskapet från Bibeln, där står Jesus. Han är inte död i graven, Jesus är uppstånden. Han är vår överste präst, vår försvarare i den himmelska helgedomen. Han lyfter fram sina sargade händer och sitt blod för dig och mig och säger, Dan känner mig. Han erkänner mig på jorden. Jag erkänner honom i himlen inför min far.
Amen. Och det är det som Bibeln berättar om i tre änglar. Som uppenbaringen visar oss i det 14 kapitel. Hur att Gud sänder ett budskap till jorden. En sista varning om att människor vänder om och följer honom. Representerad i de här tre änglar. Var att de scenen bland annat är representerat. Var att flera andra specifika saker är sett, men ett fokus på ett evangelium, ett frälsningsplan som Gud har för att slutföra den här konflikten. Och det är också det vi ser på, att det här var ju en rörelse som blev en världsomspännande rörelse. Det var inte bara en rörelse som var William Miller som var fokuserat i Amerika, men vi ser att på samma tidspunkt i 1800-talet gick det här budskap ut överallt i världen. Började människor bli väckt upp oavhängiga varandra och sätta ett fokus på att det var en domstimme som hade kommit. Och det var något vi såg här i Skandinavien också.
I Sverige så såg vi mirakulösa företeelser under de här åren under 1840-45 där en person beskriver från en bok som heter Roparna, David Karlsson har skrivit den, beskriver det här. Även om man alltså kan finna att barn vid olika tillfällen uppträtt i vårt land och predikat, kan dock inte vår historia uppvisa något liknande det som skedde under åren 1840-1845. Den tid då Bibeln beskriver att det här budskapet ska börja gå ut till jorden, då domen i himlen påbörjas, så såg vi här, där vuxna människor var förbjudna att predika, så kallade Gud barn och med ett fokus på framförallt en uppriktig, ärlig omvändelse och avståndstagande från synd och ett domsbudskap om att domen har börjat. Ofta genom mirakel och omständigheter som människor hade svårt att beskriva på den tiden om vad som hände. Men, och det här var bara ett exempel här i Skandinavien från allt det som skedde runt om i världen. Oberoende av varandra, det ett budskap gett ut som lyder ifrån Uppenbarelseboken 14 och vers 7. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som skapat himmelen, jorden, havet och vattenkällorna.
Ja. Och det är ju fantastiskt att se att även här i Skandinavien har vi varit en del av en sån rörelse. Och vi känner den ju på många olika sätt. En sak som är även närmare till oss här idag är ju det vi har diskuterat och gjort program om för. Nils Nilsson med stenarna som ropar på Hallsberg stenar är ju också ett exempel av en man som är inspirerad av Gud med ett budskap från en specifik tid som också satte fokus på samma profetier som det vi har tittat på här.
Det är något vi ser runt om i hela världen återigen. Bibeln har förutsagt att tre änglars evangelium ska gå ut till världen.
Och jag tror för ögonblicket så är dessa tre änglarna, de är ett av de, det är ju många olika kristna budskap. Och de är i konkurrens med varandra och någon gång så motsäger de varandra, dessa kristna budskapen vi hör. Noen sier en ting, noen andre sier en annen ting. Men dette spesielle budskapet, det er representert i nesten alle verdens nasjoner i dag.
Mm. Og fokus med Bibelens treenglers evangelium er jo återigen at opplyfte Gud hvem han er. Det er et sanningssystem ifrån Bibelen som viser frelsningsplanen ifrån helgedommen og allting der. Där kring vad livet är, vad döden är, vad verkligheten är, Gud som skapare, alla de här sakerna och framförallt Guds karaktär i att han är kärlek, osjälvisk kärlek som han vill ge till oss och visa oss i evigheten som han vill ge oss.
Och vi kan ju ta chansen här för att se, vi har ett speciellt erbjudande till dig också som tittar, som en tack för att ha följt med oss i serien här på Lifestyle TV. Vill vi gärna ge dig möjligheten för att få en gratis kopia av just dokumentar-DVD:en som heter Stenarna råper. Gjort med engelskt tal men med översättning och textning på både svensk, dansk och norsk, som går igenom just det här i Skandinavien med barnpredikningarna som vi pratade, barnråparna som du nämnde Dan, Nils Nilsson Stene och en fantastisk berättelse om hvordan at kristendommen, reformationen og videre det her budskap kom her i Skandinavien, her i Sverige specifikt. Den sender vi til dig gratis om du skriver til os på feedback@lifestyletv.se. Det er feedback@lifestyletv.se. Beret din adresse, navn og adresse, og at du gerne vil ha en kopie på just den her DVD'en. Det vi ber dig om er at skriv gerne kort. Lite grann om hvordan du har upplevt den här serien. Hvordan den på något sätt har gett en impact i ditt liv. Vad du har berört dig, vad du kanske har lärt från serien. Då sänder vi en gratis DVD till dig som du kan njuta där hemma. Men när vi är här i fortsättningen, om man ser, vi ser lite framåt. De sista många veckorna har vi ju blickat vidare fram en vår egen tid också. De budskaperna, de tre änglar som vi såg på här då, de har ju specifika varningar i sig omkring saker som Bibeln tar upp och speciella förståelser, Bibels sanningar som kommer att vara extra fokus på i den tid som vi lever i.
Genom kultur och genom historien så har människorna anammat många av Satans stora lögner. En av dem var det han sa i Edens lustgård, att ni skall inte dö. Och sen den tiden så har vi människor undervisat och trott på och sökt och blivit intresserade av döden och fascinerade av det. Så till den grad att vi ibland har valt att tro på just Satans lögn att människor dör egentligen inte utan man fortsätter på något sätt att leva. Det finns en evighet i oss själva. Ett underminerande från Satans sida av Guds evangelium som säger att endast Gud, endast en är odödlig, det är Jesus Kristus. Mm. Och han har valt att ge liv till oss. Vi har inte liv i oss själva, det är en gåva ifrån Gud. De två lärorna står i kontrast. Bibelns lära om att vi människor kan dö. Jesus kallar döden för en sömn. Och Satans lära om att vi egentligen dör vi inte utan vi fortsätter leva. Och kristendomen tar varianten av det och säger att vi åker upp till himmelen eller ner till ett evigt brinnande helvete på något sätt. På grund av läran av evighet.
Och enligt en otrolig attack på Guds karaktär, på Guds väsen och vem han är. Att Gud plötsligt skulle bli förändrat till Satans egna karaktärträck och skulle önska och torturera och ha människor till att lita och
att breviga synd i ett evigt brinnande helvete. En annan sak som Satan vill attackera är Guds lag förstås, som är ett uttryck av vem Gud är. Som är lika helig som Gud själv, lika evig som Gud själv, för det är kärlekens princip. En attack mot Guds kärleksbud som vi ser genom historien. I Daniel kapitel 7 och vers 25 så läser vi om hur den här antikristmakten, hur Rom kommer försöka att förändra heliga tider och lagar. Och vi ser det tyvärr i en attack mot Guds bud och speciellt emot hans sabbatsbud som Jesus höll, som apostlarna höll, som alla bibeltroende genom historien fram till idag har valt att ära och upplyfta som ett tecken för sin lojalitet emot skaparen och han som frälsare, hur Gud är den enda som kan ha makt att skapa helga oss, rädda oss, inte människor, auktoritet eller någon annan påhittat bud ifrån oss som människor eller våra institutioner, präster eller andra saker, utan endast Bibeln är vår grund, och där hittar vi hur Gud har välsignat den fantastiska gåvan i sabbatsbudet.
Mm. Och vi ser ju, vi har sett på så mycket nät i den här serien. Ja, ända Kenne, så kan vi säga, vi har ju, om man säger, bara börjat och scratchat lite i the surface. Alltså.
Ja,
det är så mycket mer vi kunde ha sagt, och även i det här programmet som vi kunde göra för att gå vidare. Bara ta den här tidsperioden, kristna historia, som vi har gått igenom. Bibeln pratar ju om i alla fall tre olika paralleller i den historien. De sju menigheterna, de sju segel, och de sju personerna i uppenbarelsesboken, som alla representerar den historia, den tidsperiod som vi har sett på den kristna historien. Så det är ju så mycket mer som läcker för oss att kunna dyka ner i, studera, fördjupa oss i, för att förstå vad det är Bibelns budskap har, och vad det är för en Gud som vi tjänar, och hur han har agerat ned genom tiden för att ge oss möjlighet till att välja, till att se vem han verkligen är, se hans sanna karaktär och vart vi är. Mm. Och det är fantastiskt, och man skulle önska att vi kunde ha gått så mycket längre i det här.
Ja, och serien har ju tagit upp i detalj många av de här sakerna. Så det är någonting vi alltid kan gå tillbaka till, antingen böckerna, boken Den stora striden, som vi har haft som tankegång genom hela serien, där vi tar teman som drar oss till Bibeln. Så om de två källorna är någonting fantastiskt, både historien och Bibeln, som vi kan ta till oss och se hur har den här stora striden utvecklat sig genom mänsklighetens historia.
Mm.
Och vi har också förstås de här inspelningarna nu som vi kan gå tillbaka till och se kapitel för kapitel, ämne för ämne, och själva studera Bibeln och se och bygga den tro som Jesus vill att vi ska ha, som Gud kallar oss till.
Mm.
En tro på honom som den enda som kan ge oss rättfärdighet, och ingenting vi kan göra själva eller andra människor runt omkring oss kan ge till oss eller ha auktoritet och makt att göra, utan endast Gud som vår frälsare.
En fantastisk serie som jag hoppas att du har njutit av att kunna vara med i, och att det har lett oss alla. Det har definitivt gett oss mycket här på i stort sett i det vi har gått igenom det här tillsammans. Och en sak tror jag vi kan säga, vi är fullständigt eniga om tillsammans. När vi ser på vad vi har gått igenom, vad vi har studerat tillsammans, vad vi har tagit tid med här. Då är det en sak som vi kan konkludera, och det är med boken som vi har studerat. Den allra sista frasen i boken konkluderar författaren att allt i universum på den nya jorden som är återskapat, som vi såg på sist, att allt det andas fullkomlig glädje, och allt andas ut en sak: Gud är kärlek. Och det ser vi, att Gud är kärlek. I det sätt som han har behandlat oss alla på, och det han har gjort, att när vi ser bakom scenen och förstår den konflikt vi egentligen är en del av, då ser vi Guds kärlek. Och det hoppas jag också att du har fått se, och att vi tillsammans kan fortsätta och växa i den kärlek och lita på den kärleksfulla Guden, att han vill göra allt vad han kan för att frälsa dig och för att frälsa mig, oavsett vad det ligger i vårt förflutna. Må Gud vara med dig, och på återseende i en ny serie, i ett nytt program, nytt av programmen här. Ta en chans för att se dem igen på vårt on-demand-system. Tack för den här gången från oss på Stridens Hopp.